modiga människor. Hej och välkomna till dagens avsnitt utav Modiga människor. Och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Ni tittar på avsnitt 161. Och idag så kommer ni att få träffa Jennifer Larsson. Och hon kommer att prata om ett ämne som jag brinner för. Det är förlossning och det är de höga antal förlossningsskador som kvinnor drabbas av här i Sverige. Innan det så tänkte jag bara påminna om att dela vidare, som sagt, avsnittet om ni tycker att det är bra. För det här är ju också ett superviktigt ämne och som behöver pratas om mer, debatteras mer om. Och sen också påminna om att kanalen finns på, förutom då på YouTube och Facebook, så finns ju även på Spotify, Rumble och Podbean och på den egna hemsidan modigamänniskor.se. Och att det går jättebra att donera en liten slant via Swish till 123-092-3631 eller bankgiro 378-3933. För det behövs för att hålla den här kanalen levande. Men nu så välkommen till dig, Jennifer.
Tack så jättemycket. Jag är så glad att få vara med här. Det är ju någonting jag brinner för. Just förlossningsfrågor. Men kvinnovård i stort, verkligen. Så tack för att du bjöd in mig.
Men jag känner mig väldigt ärad. Alltså, det är så fint. Jag stötte ihop med ditt konto och blev liksom förvånad över liksom sättet du skrev på. Men förstår jag också att bakom det så ligger ju en otrolig sorg. Liksom. Så.
Ja, men precis. Och kvinnans lott på Instagram är det ju. Det är mitt pyskonto. Som är ett frustrationskonto över hur kvinnor blir behandlade inom förlossningsvård. Men även i vården i stort. Där blev ett pyskonto och jag insåg hur viktigt det var för många andra kvinnor att få ha den typen av konto. Jag raljerar, det är satir, det är ironi, men med lite så här aj i magen kommentarer. För det mesta är ju sant, så, en del kommentarer så. Det har ju gått väldigt fort. Det har ju inte funnits så länge, utan det är ett konto jag skapade för att jag behövde pysa någonstans. Som jag, som många andra kvinnor som har varit med om trauman, blir ganska triggade och behöver liksom ett forum där vi kan få skämta om det som är jobbigt, tror jag.
Ja, det är ju jätteviktigt, verkligen. Men jag tänker så här, jag skulle vilja att du berättar för oss, vad var det som hände?
Ja, 2017, eller 2016 blev jag gravid och vi blev ju såklart jätteglada. Jag mådde jättebra under min graviditet och jag har nog aldrig mått så bra någonsin. I livet faktiskt. Jag var kolugn. Till och med min mamma sa det, att jag har aldrig sett dig stråla på det här sättet. Och jag var jättelugn. Jag kände att förlossningen var jag jättetaggad inför. Men kände inte att jag behövde inte förbereda mig speciellt mycket. Utan jag tänkte så här, det här kommer gå bra. Kvinnor har fått barn i alla tider. Och jag litar på vården och sånt där. I början av juni så var det dags, 2017, var det dags då för vår äldsta dotter att komma ut. Och det började på en onsdag. Och jag hade en jättelång latensfas. Jag åkte in och ut på sjukhuset, var väldigt orolig och kände liksom inte, jag fick liksom inget stöd, utan jag kom in och sen så blev jag hemskickad för det var inte tillräckligt aktivt. Så, och sen när jag väl då fick komma in så blev jag jättelycklig. Men ganska snabbt där så kände jag liksom att jag fråntogs rätten att bestämma, för jag litade så på vården. Det var aldrig så här att jag kände att jag blev överkörd eller någonting där och då. Men det började med att barnmorskan sa att, men Jennifer, du kommer inte klara det här utan en EDA. Och där satte de en ryggbedövning då. Den sattes fel så de var tvungna att sticka om. Och i och med EDAN så var jag värksvag, fick jag den diagnosen. Så de satte in värkstimulerande och så. Och sen, det var en väldigt lång progress, alltså det var segt liksom. Och sen fick jag provkrysta i en timme ungefär. Men ungefär i 3 timmar så var det till och från att jag skulle provkrysta då. Och till slut beslutade läkaren att de skulle klippa och förlösa mig då med en sugklocka. I samband med detta när de klipper så börjar jag blöda väldigt kraftigt då från klippet. Och förlorade över 2 liter blod. Osäker på om det är 2,3 eller 2,6, men mycket blod helt enkelt. Och som referensvärde, 1000 ungefär är det som räknas inom det normala. Under 1000 är normalt, över 1000 är mycket då. Men där och då så trodde jag ju att de räddade mig och min dotter. Att de var tvungna att göra detta. Och jag var jättetacksam. Jag var superglad att det hade varit ett sånt team och så. Men omskakad då. Sen på BB var inte min och Christians grej. Dels så fick ju Christian, min sambo då, som jag har 2 barn med. Han fick inte vara med på BB, utan han fick åka hem. Jag delade rum med en annan mamma, nybliven mamma, förstföderska, som hade en bebis som inte kunde amma, eller som inte ville amma. Och den här lilla Jonathan, som han heter, han skrek hela nätterna. Och det var ingen som kom in och hjälpte henne. Och jag hade fruktansvärt ont efter klippet. Fick ju Alvedon och sånt. Men det var inte förrän natt nummer 2 som jag fick höra om att det fanns något som hette isbinda, till exempel då. Och redan dagen efter när vi var på BB så kom ju läkaren och frågade hur jag hade upplevt det. Och jag hade ett blodvärde på 71 då. Så man beslutade att inte ge mig blodtransfusion, utan jag fick någon annan medicin intravenöst, alltså via infart i armen då, för att höja blodvärdet. Men det är också så här, ställa frågan och be en kvinna som har förlorat så mycket blod att läsa sin journal och sen återberätta hur hon upplevde det. Ja, frågan är hur riktigt det svaret kan bli då. Men sen åkte vi hem och jag gav en 7 sen i skala 1 till 10 när jag gjorde mitt återbesök. Trots då att jag upplevde ju att klippet gjorde ju väldigt ont. Jag kunde inte sitta på vanliga stolar till exempel, utan hade alltid dyna och jag vet att min pappa ordnade en sån här hemorrojdkudde för att jag skulle kunna sitta längre stunder och sådär. Men allting såg bra ut fick jag höra, och att det var inga konstigheter. Så även om jag sökte vård så var det inget, utan det var, jag skulle fortsätta knipa, för jag började inse också att jag har problem med läckage, urinläckage. Att jag var, alltså, jag fick även lära mig att jag kunde hjälpa till med fingrarna då, och det är ganska vanligt att efter man har fött barn att det är lite jobbigare att göra nummer två, eller alltså att gå och bajsa helt enkelt. Det är ju inget ovanligt, men mitt stannade ju kvar ganska länge. Och jag fick egentligen ingen hjälp. Mer än att jag fick höra att det är bara att knipa helt enkelt. Så där var min liksom första förlossning.
Jag har ju
Så.
frågor här nu.
Ja, jag förstår det. Bra, för att jag känner att det,
Nej,
ja.
men alltså först tack för att du faktiskt gör det här och för att du berättar.
Ja.
Det är jättesvårt att bara lyssna. Nej, men det här är det. Ja, frågade någon någonsin dig någon gång vad du ville?
Nej, utan hela förlossningen bestod av, nu gör vi så här. Och jag började till och med under förlossningen bli rädd för att någon skulle komma in. För då var det ju alltid att det skulle undersökas vaginalt, eller så skulle jag resa mig, eller så skulle jag lägga mig, eller så skulle jag lägga mig på andra sidan.
Och
Eller
ingen
skulle
frågar hur du vill ligga, eller hur?
jag... Nej, aldrig. Och det stödet jag hade, det var ju lustgas. Alltså jag tror också att jag blev hög på lustgasen där i alltihop. För att jag hyperventilerade i denna. Men det var aldrig någon som liksom så här ömt tog tag i mig och bara, Jennifer, det här kommer gå bra. Det kommer snart komma en bebis här. Alltså, det jag hade behövt tror jag, hade varit en sån här, en mysig kram. Men den barnmorskan vi fick då, som sa det här med Edan, att du kommer inte klara det här utan Eda. Hon hade ett väldigt så bestämt, liksom, nu gör vi det här. Det var liksom inget samtycke, det var inte att hon frågade mig. Och då står det till och med i min journal att jag vill helst föda utan epidural och bara, eller en icke-medicinsk helt enkelt. Men eftersom hon då ja, men sa att jag inte kommer klara det. Då man är ganska barbapappa som födande. Man är så utsatt i den situationen. Och efter redan så hade jag ju ingen, jag hade ingen känsel, så jag hade inga krystvärkar och jag hade ingen känsel i benen. Så det var ju också ganska fruktansvärt att liksom läkaren sa, du ska trycka här, och så var hon mellan mina ben, men jag hade ingen känsel överhuvudtaget. Och det fick de ju sen göra också efter Hilda då hade fötts och var på bröstet. Då fick de ju tömma mig på 1,5 liter urin. Så. Vilket jag med kunskap från, som jag har nu, idag, är ju att istället för att jag skulle trycka på då när jag var fullt retraherad, kanske hade varit att kolla, se till så att jag kissar. För att om man har en full kissblåsa så är den ju i vägen, naturligtvis. Och kanske bara sänkt ner belysningen, inte tänt upp och låtit 10 personer komma in och liksom bestämma så här, nu blir det sugklocka. Så. Och det var inte på indikation på att Hilda mådde dåligt. Alltså det var ingen syrebrist eller liknande, utan det var fullt på att de ansåg att jag var för trött för att föda liksom. Och inte en enda gång så har de sänkt mitt värkstimulerande dropp, utan de har enbart höjt det för att liksom trycka på liksom.
Man kan ju säga att det här är en studie i obstetriskt våld, eller hur?
Ja.
Ja. Det här är och makt är ju någonting som alltså det handlar inte om vad du vill. Jag menar, som du säger, inte en enda gång får du frågan vad du vill, hur du vill ha det. Det står till och med i journalerna vad du vill.
Ja.
Men man tar inte hänsyn till det. Och jag tänker, när de klipper dig, frågade de dig?
Nej, utan då var det ett... För nu är det så här, min första förlossning är fragment. Men där vissa saker är tydliga. Till exempel det här att barnmorskan säger att du kommer inte klara utan epidural. Och även att nu måste vi ska klippa dig nu, Jennifer. För vi ska ta ut Hilda med... Vi visste ju inte att det var en Hilda. Men vi ska ta ut bebis med sugklocka. Och det fanns liksom inget... Det var inget medgivande. Det var så. Och eftersom jag då litade på vården så trodde jag att det var så här att hon skulle ut. Liksom. Det handlade inte om att jag var trött, utan jag trodde att det var... jag trodde det var livshotande. Och därför så var det ju ett samtycke, men inte ett välinformerat samtycke. Eftersom jag tror, alltså min uppfattning var att det var fara och färde. Eftersom rummet tändes ju upp. Jag hamnade i gymställning. Och det var väldigt mycket folk. Två läkare. Jag vet att det var två läkare. Och två barnmorskor. Och sen var det en hel del undersköterskor. Så jag tror att totalt var vi 10 stycken i rummet. Men det är ett hur ska man säga, det är ett klassiskt exempel på obstetriskt våld som också samtidigt är svårt att ta på när du är i den situationen. För det är en sak när man på något sätt blir barskt beordrad, liksom, lägg dig ner eller alltså eller var tyst eller så här. Som jag har pratat med andra kvinnor som har fått uppleva. Alltså att de fysiskt har blivit nedtryckta i sängen och sånt. Men just den här när det är, jag är vårdpersonal och jag nu säger till dig som födande kvinna att nu gör vi detta. Inte så här, mitt förslag Jennifer, det är att vi gör ett klipp och vi lägger en sugklocka. Fördelen med det är att vi får ut bebis och att bla 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 bla, bla vad det nu finns för fördelar. Och det kanske är så att jag hade valt det. Det vet jag inte, för jag var inte insatt i det. Men det måste finnas det samtycket, och det är så viktigt hur vårdpersonal pratar med kvinnor. Och där finns det också en kultur i att man omyndigförklarar kvinnor, speciellt födande kvinnor. För det är lite som att vi har inte någonting att säga till om när det kommer till, alltså vi kan inte lära oss tillräckligt med kunskap för att ta välinformerade vårdval helt enkelt. Så det är klassiskt obstetriskt våld, men som ändå är lite dolt just i situationen, för att man litar ju på att vårdpersonalen gör det av godo, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis, och jag har ju själv fött 3 barn och jag kan se min egen utveckling. Och jag har ju i min egenskap av doula varit med på ett antal förlossningar. Och också sett det här. Och kommit att tycka att det är liksom jobbigare och jobbigare att befinna mig på sjukhus. Ja. Och jag förstod först inte riktigt varför jag tyckte att det var så jobbigt att vara doula på sjukhus. Eftersom jag varje gång mådde ganska dåligt för det jag hade upplevt. När jag borde tycka att jag har bevittnat det mest fantastiska.
Ja, precis.
Och också precis det här du beskriver. Så framför allt förstföderskor har ju en känsla av att det ändå var fantastiskt, fast det kanske inte var det. Nej. Och sen går jag därifrån med en upplevelse av att, alltså, jag kan räkna upp liksom hur många övergrepp som helst.
Mm.
Och har jag samtidigt rätt att föröva dig på din förlossningsupplevelse?
Ja, men precis. Det är ju där. Jag är med dig fullt ut där. Ja.
Så att det är liksom, det är flera aspekter i det här. Men jag tänker på informerat samtycke. Du som kvinna, jag tänker så här, det är någon som skriver här om djur, och det är ju så här, och vi vet ju, jag är uppvuxen på landet, jag har liksom sett koster, kalvar liksom, hästar föda våra hundar, katter, alltså så här, man vet att det är tyst och lugnt. Ja. Och jag kommer ihåg när Sepide sa, hon frågade, jag skulle fött hemma mitt tredje barn, men hon tittar på mig när hon är hemma hos mig första gången, så säger hon så här, Soja, du ska kunna få en orgasm i det rummet du föder. Mm. Wow, det var en helt ny tanke. Så,
ja, eller hur?
Och det är väl inte, det ser inte riktigt ut så på sjukhus.
Nej. Det är väldigt svårt med bipande apparater och så. Jag skämtade faktiskt med min sambo häromdagen just om det. Att, ja, men tänk dig själv att det ska komma och göra en liksom, mätning av kuken under samlaget. Och så ska du fortsätta hålla stånd där. För att du vill ju att det ska vara så bra som möjligt. Liksom, prestationen där. Och det dödar ju allt. Alltså, bara tanken av att det är någon som ska vara med som är utomstående.
Men det stannar ju av, eller hur? Ja. Och jag tänker så här, trygghet och tillit, det är grunden. Ja. Trygghet och tillit. Ja.
Och det är någonting som måste byggas upp inom förlossningsvården. Vi måste tillbaka till att man sätter kvinnan i fokus. Det här är den här kvinnan hon vill ha. Och för mig vad ska man säga, kvinnorättsaktivist, så är det jätteviktigt för mig också att inkludera elektiva kejsarsnitt. Jag bara är så här, det är kvinnors kroppar, så när jag säger då att det ska vara kvinnans val och hon ska vara i fokus, så blir det ju väldigt lätt att det låter som att jag bara anser att vi ska föda hemma i pooler med doler och hembarnmorskor och sånt. Jag vet att det finns kvinnor som vill föda på sjukhus, och jag vet att det finns kvinnor som vill ha elektiva snitt, och de ska få det. Problemet är att vi har en lika vård för alla som är lika jävla kass, om jag ska vara krass och svära lite. Men, och det är det vi måste ändra. Och det är som du säger, så att trygghet, närhet, kärlek, veta vem det är som kliver in i rummet, eller till och med veta att det inte kliver in någon i rummet som du inte känner, som du inte vet vem det är, eller du vet att jag kommer få stanna i det här rummet, jag har vänner som har fått vara i liksom en undersökningsrum och tala, de fick ändå ett rum, de har varit i ett undersökningsrum och tagit hela latensen för att hon blev igångsatt och blev bortglömd, och sen fick hon springa genom korridoren för att hon fick ju inte föda i det rummet, utan skulle ju föda i ett förlossningsrum. Och det är inte så, och hon hade ju liksom en, det som då räknas som en normal förlossning utan komplikationer sen, men det är ju inte förrän nu när hennes äldsta står i 8 år som hon inser hur absurt det är att hon ska ens förflytta sig i korridoren retraherad 10 centimeter. Och hon var ju jätteglad. Ja, jag får föda på ett förlossningsrum. Jag slipper sitta själv. Alltså, och det är ju det som kan bli väldigt roligt om vi ska gå till kvinnans lott då, som jag driver på Instagram. Att så absurda grejer, att nu tar vi och springer så du hinner föda i förlossningsrummet. Det är ändå ganska kul. Vem hade försökt springa med hästen som har liksom fölet halvvägs ute? Liksom? Nu tar vi och springer bort till, för du får inte föda här.
Ingen skulle komma på tanken.
Nej, eller hur?
Nej. Men vi kvinnor, det, men det är ju som alltså vi är sämre än boskap. Och nej, det är så, alltså jag, för mig är det, det är en sån objektifiering av kvinnan. Alltså så här, det ja, och du, jag menar, att vara kvinna och föda i Sverige, du är ju längst ner. Alltså du är längst ner i hierarkin. Nej, alltså det borde ju vara tvärtom, eller hur? Du borde vara högst upp och alla borde, alltså så här, jag tänk dig bara en drottningkrona och alla liksom obey you. Vad vill du?
Precis. Ja.
Så ser det inte riktigt ut.
Nej, det gör ju inte det.
Inte ens i närheten.
Nej. Jag vet att Johanna Cederborn fick den här frågan. Drömförlossning. Så det ja. Men det är väl differentierad. Alltså att vi får välja. Att det är kvinnans val. Vi sätter henne i centrum. Hur vill du föda ditt barn? Och vad behöver du för att du ska kunna det?
Jag lyssnade på den här Gudrun Abascal igår. Första avsnittet där. Och då säger hon att hon har sett tusentals liksom, födslar. Så, hon säger, så här, den slutsatsen hon drar är ju att det finns inte en enda kvinna som föder på samma sätt. Alla kvinnor är unika. Och ändå så håller vi fast vid liksom, att följa exakt samma riktlinjer för alla kvinnor. Och det kan vi inte rucka på.
Nej, det är så fyrkantigt. Och det är väl det man hamnar i när man föder på sjukhus, upplever jag då, att man hamnar liksom i någon typ av vårdapparat där du går från, om vi utgår från det friska, liksom det friskt födande kvinnan blir sjuk när hon kliver in på sjukhus. För det sätts ofta infart, du ska kolla CTG, även om det inte finns någon indikation på och knappt någon evidens för CTG, så medikaliseras du. Du blir liksom sjuk. Och du ska även då hålla en... nu vet jag inte riktigt om hur många som har plockat bort det. Men du ska ju... Innan jag födde då 2017. Då skulle du ju hålla 1 centimeter i timmen. Eller liknande. Som en maskin. Och jag har ju hört kvinnor som inte öppnar sig någonting. Och sen så öppnar de sig 10 centimeter på mindre än en timme. Och så kom barnet. Där vården då gärna för att man inte följde partogrammet är det heter va? När man skulle gå efter en viss centimeter i timmen då. Eller så är kvinnorna som jag som föder barn jättelångsamt. Segt och långsamt och lugnt och så. Och då krävs det lugn och stillhet runt mig. Och vi föder ju alla olika. En del föder jättesnabbt. Och det i sig kan ju vara traumatiskt att det går för fort. Såklart. Men ja. Så stort ämne kände jag nu.
Ja, nej men precis. Jag menar min trea. Alltså kvart sex på morgonen så har jag min första värk. Och jag tror att han är ute liksom 28 så att det gick ju ganska fort. Så, och då har jag alltså också hunnit precis. Förflytta mig till Danderyd på den här stunden. Ganska färdats ganska långt. Och som du säger, men en del kvinnor föder långsamt. Men sen kan det ju också vara så att en del kvinnor föder långsamt på grund av den här liksom yttre stressen. Jag menar hur många kvinnor stannar inte verkarbetet av på. Och hon blir klassad som liksom typ hopplös. Och man försöker och försöker. Som precis. Det här verksvagare. Alltså man lägger ju på det. Ja. På dig som kvinna. Du är så verksvag. Som att det är något fel.
Ja. Jag tror det är Märta Kullhed. Jag kommer aldrig ihåg hennes namn.
Märta Kullhed.
Föder med stöd. Hon säger ju det att det är ju inte kvinnorna som är verksvaga, det är ju vården som är väntsvag. Jag älskar det uttrycket. För det tror jag stämmer jättemycket. Och sen att det inte finns den möjligheten för att förflyttade du dig från hemmet och sen in på sjukhus för att föda. Det känns ju ganska naturligt att det stannar av, för att det blir ju mycket intryck. Alltså, jag vet ju hur fruktansvärt jag tyckte det var att åka bil. Alltså, min sambo körde 20 km i timmen, och varenda gupp eller liknande så vrålade jag på honom: sakta ner! För jag tyckte det var fruktansvärt att ta värkar när det svängde och liknande. Så jag kan bara tänka mig de som har, för vi hade 10 minuter in till sjukhuset. Jag kan bara tänka mig de som får sitta i 2 timmar i bilen. Och som också då sitter med oron att inte hinna in. Så, och den paradoxen är ju också väldigt intressant att diskutera, kan jag tycka, att kvinnor i norra Sverige, de får lära sig att liksom, hur föder jag barn i bilen? Och även hur hjälper min partner mig att föda barnet i bilen om vi skulle behöva det? Medan kvinnor i södra Sverige får liksom typ höra hur hemska de är som utsätter sina barn för att föda hemma. När de har 10 minuter, 5 minuter in till sjukhus, eller en halvtimme till och med. Det är som, ja, det är så paradoxt och så motsägelsefullt liksom. Vi stänger förlossningskliniker i norr, så att en del kvinnor har lika långt som det från Göteborg till Stockholm för att kunna föda på ett sjukhus. Men vi tillåter inte kvinnor i södra Sverige att föda hemma. Vi tillåter dem att föda hemma, men de kvinnor, inklusive mig själv, blir ofta motarbetade av vården. För att det man får höra, det är ju alla risker. Ja, men tänk om det händer någonting. Ja, tänk om det händer någonting.
Ja, alltså så här, alltså grejen är att det här, det är så många, det är så många topics här nu.
Ja.
Jag menar,
Jag vet,
hemförlossning är ju en
förlåt.
sån, och vi vet ju till och med, det finns ju statistik som jättetydligt visar att det är mycket säkrare att föda hemma.
Ja.
Ja.
Och
Och
där är vi ju
ja.
återigen till det här trygga, ja men trygga, säkra. Du vet ofta vilka du, alltså sen är det så här också, när våra hembarn, nu hoppar jag lite här, så jag ber om ursäkt att jag
Nej,
bara
ingen fara. Gör det.
men när våra hembarnmorskor kom hem till oss när vi skulle föda hemma, jag säger alltid vi ska föda hemma också, det tycker jag, det känns, det var jag och min sambo som födde barn hemma. Men när de kom hem till oss, de var våra gäster och var ju mer som liksom, ja men två heliga som vakade liksom. Så här. Och bara satt och stickade och sov lite och ja, kokade vatten och hällde i poolen och drog något skämt, du vet sådär. Medan när man kliver in i en förlossningssal, då kliver du in på någons arbetsplats som är där dagligen. De känner varandra, förhoppningsvis. För nu har vi så stora förlossningskliniker, så det är inte säkert att de två barnmorskorna som du har inne på ditt rum känner varandra överhuvudtaget. De kanske hejar på varandra i korridoren. Men det här att känna varandra och det blir liksom en helt annan dynamik när du bjuder in hembarnmorskor till ditt hem. Och jag brukar tänka parallellen till palliativ vård, alltså när du vårdas i hemmet din sista stund liksom, eller så här i livet. Hur fint det är. Och att det finns en helt annan, vad ska man säga, vördnad från vårdpersonalen när man som vårdpersonal kliver in i någon annans hem. Än att man ligger i en sjukhussal liksom, som som 1000 andra kvinnor har varit i.
Ja, alltså, och jag hör vad du säger, men jag ser ju också att det handlar ju vi återigen in liksom på den här domänen att det handlar om någon form av rollfördelning också, tänker jag, hur man väljer att se på sin roll. För det är klart att det finns barnmorskor som, för det har jag ju också sett och stött på liksom, där du som födande kvinna verkligen blir behandlad med respekt. Och barnmorskan inte på något vis sätter sig över dig.
Ja, men
Och
precis.
det tänker jag så att det är någonting som behöver ses över om det här ska kunna funka överhuvudtaget. Så att det är många saker du beskriver. Sen är det också fint att du jämför liksom födelse och död. För det ligger ju så nära.
Ja, ja men absolut. Det är ju de, vad ska man säga, det är de två största grejerna i livet. Att födas och dö på något sätt. Alltså att det krävs så mycket kärlek i båda ändarna. Så att ja.
Ja, nu ska jag
Ja.
ska bara försöka säga, för jag vill avsluta förlossning ett. Så,
Ja,
ja, för
just
det är
det.
ju så här, jag menar, det är väldigt dramatiskt. Och jag menar, det här snittet som jag tänker som påverkar dig allra högsta grad fortfarande, eller hur?
Ja, det gör det ju.
Ja.
Jag har ju dragit ett lite så här makabert skämt, men jag tänker att jag drar det nu ändå. Det är så att min pappa är ju i grunden slaktare. Och jag har skämtat om att mitt underliv hade pappa slaktat ihop snyggare än vad som gjordes, liksom. Det var den känslan jag hade inför mitt underliv från början. Jag har en helt annan relation till det idag. Men det var det jag kände inför ärret och öppenheten som det är. Det är inte, faktiskt här så är det inte själva skadorna som är problemet eller själva funktionshindret att inte kunna, jag kan inte springa utan prolapsring eller binda eller jag måste tänka mig för. Ska jag gå en lång promenad till exempel så dricker inte jag vatten innan för då kommer inte bindan kunna hålla det och lite sådana här saker. Alltså liksom knep i vardagen för att liksom jobba runt min förlossningsskada. Och även då hur jag planerar toabesök och vad jag äter och vad jag inte äter och vad jag dricker och sådär. Men det är inte det som är det jobbigaste för mig i dagsläget. Det jobbigaste är ju att det är ju en daglig påminnelse om vad som hände 2017. Och att det finns ingen som tog ansvar för det. Och gav mig den här kramen eller så här, men det här är ju fel. Det här ska inte göras. Alltså så här ska man inte behandla kvinnor. Och det här är din väg ut ur detta. Jag har ju varit hos fysioterapeut och fått knipövningar och liknande. Och vi avslutade den kontakten för att vi konstaterade att jag kommer behöva göra en operation. Just för urinläckaget då som jag har. Men det gör man inte förrän man har fött barn klart då. Eftersom det kan gå upp igen helt enkelt. Man kan få tillbaka urinläckaget om man föder barn efter en operation. Så det var väl där vi hamnade så. Men det är liksom inte själva funktionshindret i det. Utan det jobbiga är ju att det är ju en ständig påminnelse om ett trauma helt enkelt. Det är svårare att leva med. Det psykiska kring det liksom att för det är liksom lite så här, den här fråntagningen om bestämmanderätten över min kropp. För det är ju någon annan som har orsakat detta. det här är inte jag som är klantig och trillar av hästen och inte har hjälm på mig, utan det här är liksom där jag lägger min tillit hos vården, och så gör de saker mot mig som påverkar mig resten av livet. Så det tror jag, och jag tror att det stämmer överens med många kvinnor också, att det är inte alltid själva skadan i sig, utan det är själva lite misstron att man inte får hjälp, men även att det blir som en påminnelse om vad som hände liksom, och hur man och hur man kan känna så här, varför gjorde jag inte annorlunda? Eller så. Varför födde jag inte hemma först då?
Gud, jag bara så här reagerar med mitt hals. Och, ja, jag brukar, om man ska prata så här, psykosyntes perspektiv. Ja. Så är det så här, jag har bara lust att skrika. Alltså jag har bara lust att skrika när jag hör det här.
Ja.
Mm. Jag kan inte... Så här, jag bara killar så mycket i halsen så att jag...
Ja, och så sitter du lite och sväljer nu med för att du vill att det ska vara min story, eller hur?
Det handlar inte om att... Men jag känner som kvinna också när jag hör det här. Så känner jag att det är så... Alltså det är så upp och ner. Och liksom...
Ja.
Och det obstetriska valet. Jag glömde T förra gången. Ja, men alltså det borde verkligen inte få vara så här. Det borde inte få vara så här.
Och det är ju väldigt många som uppmärksammar det. Alltså jag upplever, jag vet inte om det är att jag är i min sån här förlossningsskada, förlossning i huvud taget bubbla. Mm. Men jag upplever att det finns så många som liksom kämpar och forskar, och det tas upp som ämne, man är väldigt mycket tydligare, och det gör mig glad när jag pratar, för jag älskar ju förlossningshistorier, och det spelar ingen roll om de är hemska eller positiva, utan jag gillar ju att höra kvinnor berätta om sin upplevelse, för på något sätt känner jag att det är en läkande för mig. Att höra att speciellt nu, just nu är jag lite extra sugen på att höra så här, kvinnor som har haft en riktigt bra förlossning på sjukhus. Så. För ibland kan jag ju få för mig att det är så här, ja men det är sager, det händer ju inte. Men det är ju mitt trauma. Det är ju mitt bagage som gör att det är så här, bara, nej, det tror jag inte på. Men jag vet ju att de finns. Alltså så. Jag hade en vän som fick barn 2022, hon med, och födde på sjukhus i den regionen som utsatte mig för obstetriskt våld. Hon hade en fantastisk förlossning. Och en jättefin barnmorska som stöttade och som guidade henne. På ett sätt som hon verkligen behövde. Hon sa att jag kände mig så mäktig. Liksom. Och det gör mig glad. För jag skulle vilja att alla kvinnor får föda barn. Och bara känna den här. Fan, jag är så mäktig. För det är man ju. Det hade varit fint om alla kvinnor bara hade en sån här fantastisk förlossning. Där de är superkvinnor liksom. Och den är så den är så svår att förklara. Den mäktigheten som man känner, den är så svår att förklara när en del kvinnor inte har fått uppleva det. Och jag tror inte det handlar om de kvinnorna, att det var fel på dem, att de inte kan föda på ett mäktigt sätt, utan jag tror att det är omständigheter som gör det helt enkelt.
För min första förlossning, den är inte dålig, men jag hade inte tillräckligt mycket information. Och jag kände inte till hur jag liksom kunde möta min kropp. Men förlossning två, som av en händelse, jag tror inte på slumpen eller någonting, men några veckor innan min förlossning så söker jag efter en tensapparat. Den enda som hyr ut tensapparater som jag hittar då, det är Susanna Heli. Och jag, föder ut, vi hyr ut tensapparater. Jag ska hämta den här tensapparaten i stan. Hon ringer mig och säger så här, det har hänt någonting konstigt, sa hon. Den här tensapparaten som jag ska ge dig, den finns inte här, säger hon. Men kom förbi så får du en massage istället. Så att jag knatar liksom till Susanna. Och kommer dit och får lägga mig och så får jag en gravidmassage. Och sen börjar hon prata och så visar det sig att hon har ju skrivit en bok, vilket jag inte visste. Det är ju 7,5 år sedan. Och så sa jag, den här boken, kan jag få köpa den? Ja, jag har ett ex här så du kan få köpa. Så att jag går därifrån, jag vet inte om det är 5 veckor innan förlossning, och börjar läsa den här boken. Föda utan rädsla, och kommer i kontakt med en massa olika sajter och sidor. Och får ju faktiskt kontakt med min kropp. Så att det som händer när jag åker in till BB och ska föda Moses, det är att jag hinner liksom komma in. Den här första verken som liksom första verken som kommer på Danderyd, så tar jag tag i ett räcke där. Och så bara liksom möter jag verken och slappnar av. Och det är liksom helt motsats med vad jag gjorde med min dotter. Så. Att jag bara liksom sjönk hela min kropp. Liksom. Jag bara sänkte mina axlar och jag kommer in. Och jag tar en dusch och allting går väldigt, väldigt lugnt till. Och sen så, nej men nu börjar vi dags. Och jag födde ut mina två första på pall. Och, sen, och ganska fort så kommer ju Moses. Men jag kommer också ihåg känslan av att faktiskt ha kontroll, verkligen. Och hur barnmorskan inte gör så mycket. Vilket är liksom, det var verkligen stor skillnad mot första och andra. Och hur hon bara ler när hon har hjälpt mig att ta emot honom. Och så, det första hon säger är ju, oj vilka stora fötter han har. Och sen det andra så bara, hon ler med hela kroppen. Och ansiktet. Och bara säger att om alla kvinnor föddes som du så skulle vi inte behövas. Och det gjorde också att hon tog bort någonting. Alltså hon gav mig någonting där.
Ja.
Hon gav mig så här. Det var min förlossning. Inte hennes förlossning.
Nej.
Alltså det var så häftigt.
Ja.
Så att jag känner, jag kommer ihåg så här, jag stod i duschen hemma sen. Och så tittade på min kropp. Och du vet, man har ju lite dallrig mage. Och liksom,
ja, absolut.
Och jag bara kände mig så otroligt vacker. Och så här, som en drott. Alltså jag bara kände som jag är ju en så här, lejoninna. Det var väldigt märklig känsla. För så kände jag inte efter första förlossningen.
Nej.
Och jag kände mig inte dålig. Det var inte så. Men det var sån skillnad på att kunna jobba med sin kropp. Och ha någon form av kontroll. Och också förstå hur saker funkar.
Ja, precis. En insikt i om att, för jag hade nog, det är nog också en sån sak som påverkade min första förlossning, att jag hade ju Hollywood förlossning i huvudet. Du vet, alltså vattnet går in på sjukhus, du vet, alltså så här, det här stressiga, den bilden hade jag ju. Så hade jag läst mer och liksom pluggat på och inte haft liksom den här, ja men det löser sig så. För jag var väldigt manjana, alltså så. Så kanske jag hade haft en annan förståelse om vad som hände och vad jag skulle göra och sådär. Men och det är häftigt, för vi började ju där till nummer två då. Om vi ska komma in på...
Ja, det ska vi. Ja. Men jag vill ändå få avsluta liksom, din förlossning 1. Så tänker jag, om du hade fått den där kramen. Om du hade fått den där kramen. Där. Jag tänker den här, liksom, bara någon som lägger händerna på dina axlar. Och tittar dig liksom, i ögonen och bara så här...
Ja. Då tror jag faktiskt att jag inte hade suttit här. Jag hade nog varit lika förbannad över hur kvinnor behandlats i vården. Men jag hade nog inte haft de förlossningsskadorna. Jag tror att jag hade haft ett helt annat utfall på förlossningen. För jag tror att det var det som saknades där. Jag tror det. Hade jag bara, hade någon sett mig som, hade någon sett att jag faktiskt var stressad och behövde hjälp att lugna ner mig, så tror jag att det hade gått bättre helt enkelt. Men det var aldrig någon där som, det var för att undersöka eller kontrollera CTG. Jag vet att de var arga på CTG-apparaten. Alltså sådär.
Och att de så pratar högt bara om det inför dig är ju helt.
Ja.
Ah.
Så det var ju mer, jag var ju liksom ett objekt där som låg på sängen som skulle föda, som inte presterade liksom.
Men, det, men om vi avrundar den här, för jag menar någonstans så tänker att det finns en läkning i allt det här. Om vi går vidare till, för du får ju faktiskt där, kan man säga, du får ju din revansch. Alltså du,
ja, det får jag ju. Nej men 2021 så blev jag ju gravid igen. Och i samband med detta så, eller så här, jag gick in i väggen efter att ha jobbat väldigt hårt, både på hemmaplan men även då i mitt yrke då. Och blir sjukskriven och blir gravid i samband med detta. Och inser att jag är så fruktansvärt rädd för att föda. Och har ju inte alls tänkt på det som jag har berättat nu, för jag visste inte om vad obstetriskt våld var. På riktigt, 2021 visste inte jag vad obstetriskt våld var, och jag visste inte att jag hade varit utsatt för det. Men jag är bekant med ångest innan och började liksom, när jag började tänka på att jag ska föda barn. Det bara knöt sig i halsen, tryckte i bröstet och det var fruktansvärt. Och det var då jag började liksom söka information om hur ska jag våga föda barn. Och lite också undersöka, vad är det jag är rädd för? Och konstaterar att jag är liksom inte rädd för att föda barn. Jag är liksom inte rädd för smärtan eller kraften eller så. Utan jag är alltså rädd för att åka in på sjukhus och bli fråntagen liksom, alltså bli utsatt för obstetriskt våld igen helt enkelt. Jag var rädd för sugklocka. Jag var rädd för att bli klippt. Eller rädd för att inte ens, alltså inte få bestämma. Utan att det är någon som liksom ska bestämma hur jag ska föda helt enkelt. Och då började ju en ganska lång resa med att planera en hemförlossning. Och det var ganska tidigt som jag krokade arm med Jeanette Ståhl, som är en av barnmorskorna i barnmorsketeamet som utgår från Göteborg då. Och hon följde mig hela vägen fram till hemförlossningen och var även ett stöd liksom i att bearbeta min tidigare förlossning. Vi gick igenom, jag skrev 4 olika typer av förlossningsbrev. Beroende på vad det skulle bli för utfall då. Om det skulle bli induktion, då hade jag ett förlossningsbrev. Jag hade ett förlossningsbrev om vi skulle börja föda hemma men behövde byta vård, vårdnivå helt enkelt, om något skulle gå illa liksom. Eller om jag då skulle ändra mig. Alltså om jag skulle få byta för att jag behövde högre vård, eller om jag skulle vilja byta själv. Vi börjar hemma men byter upp en vårdnivå för att jag vill det. Och sen det fjärde då, att jag faktiskt inte vill börja min förlossning hemma, utan att jag vill in på sjukhus direkt då. Så det hjälpte hon med, mig med. Och jag gick ju på Aurora-samtal. Man får ju inte, remisser skickades inte förrän vecka 20. Och det fick jag motiveringen är för att ja, men barnet kan ju ändå dö i magen. Så det är så här, ja, man ska gå halv, alltså, åh, vänta nu, jag måste bara andas lite för jag blir så provocerad av detta fortfarande. Man måste alltså gå halva sin graviditet och vara livrädd för att föda, oavsett om det är att man är rädd för själva födandet som så, eller att man är rädd för vården. Oavsett så är det så här, man ska gå halva graviditeten innan remissen skickas. Och det spelar liksom ingen roll när... Hade man fått hjälp redan från början så spelar det ju ingen roll. Okej, det blir en avbruten graviditet innan vecka 20. Men troligtvis så har du ju på något sätt påbörjat att bearbeta dina rädslor som sen kan hjälpa dig inför kommande förlossning. Så. Men sen då vecka 23, för att återgå till mitt då. Då fick jag tid hos en Aurora-barnmorska. Och jag hade ju faktiskt mer ångest efter jag hade varit där. Och det kändes inte alls bra, det kändes forcerat och stressigt. Och då hade jag ju säkert också börjat vänja mig vid Jeanette som var så omhuldande och inlyssnande. Jag kunde skriva ett litet meddelande till henne och hon ringde upp och sånt där. Och sen inför möte nummer två där med Aurora barnmorskan så sa jag det, nej men jag har bestämt mig för att föda hemma. Men det är viktigt att jag känner mig så pass trygg med vården så att jag liksom vågar föda på sjukhus om något skulle hända. Och i samband med det också så bokades det in tid för besök hos läkare. För när man föder hemma så vill de gärna att man träffar en läkare för bedömning helt enkelt. Men jag ville också ha svar på varför de stack mig två gånger och lite sånt från min förra förlossning. Och det kunde ju bara en läkare svara på, inte min Aurora-barnmorska. Och läkaren hade ingen förståelse för mig alls när det var dags. Alltså det var... Framfallet berodde inte på att jag hade blivit förlöst med sugklocka. Och för sugklocka orsakar inte framfall enligt den här läkaren då. Utan det är så när man föder stora barn. Vilket återigen då speglar på att det är jag som föder stora barn. Det är min kropp som gör fel så att jag blir skadad. Det är inte vården. Och då var det att den här läkaren ansåg att jag borde inte föda hemma på grund av den stora blödningen jag hade då från min första förlossning. Anledningen till att eller Jeanette och barnmorsketeamet valde att ändå stötta mig i en hemförlossning, det var ju för att på sex olika ställen i min journal från min förra förlossning så står det ju att blödningen kommer från klippet och att de har svårt att få det att sluta blöda från klippet. Så Jeanette är helt hundra på att blödningen kom från klippet och inte att jag har en blödningstendens då. Så det vill jag så här bara flagga lite för att ska du föda hemma så är det inte så här att jag skulle rekommendera att om man har en blödningstendens att man föder hemma. Om man inte hemskt gärna vill det. Men då är det bra att lyssna på vårdpersonal såklart. Men i mitt fall så var det så tydligt i min journal att det inte var att jag har en blödningstendens utan det stod på fyra eller på sex ställen i journalen att det var från klippet helt enkelt. Läkaren ringde upp mig vid flertalet tillfällen. En del av tillfällena är inte ens antecknade i mina journaler. Vilket är fel i sig, men svårt att liksom bevisa att alltså att den här läkaren har ringt mig. För det handlade om att hon ringde mig för att säga att du bör inte föda hemma. jag argumenterade emot henne. Och fick liksom ja, stå på mig och höra alla de här, om det där händer, om det där händer och sådär. Och vi var även på ett vändningsförsök för att busungen vände sig med rumpan ner. Och i min region så får man inte föda vaginalt i säte. För det är ingen som har den kunskapen längre. Och mina hembarnmorskor var inte trygga med att göra en sätesförlossning hemma. Så vi gjorde ett vändningsförsök som gick jättebra. Gjorde det. Jag fick röda mattan. Det var väldigt mycket samtycke. Nu gör vi det här, sen gör vi det här. Och det kommer kännas så här. Men det rummet vi fick vid vändningsförsöket, där var det ju redan en gravid kvinna som troligtvis skulle till en förlossningssal. När vi kommer in där, då håller hon på att packa ihop sina grejer och jag ser hur hon tar verkar. Och det är ingen som hjälper henne. Alltså, och då är det så här, jag som har hotat med en anmälan, jag får röda mattan, får jättemycket information och samtycke. En gravid födande kvinna lite slängs ut ur det här rummet för att jag ska få plats då. Och jag kan väl tycka där att de hade ju kunnat vänta 10 minuter till. För vi hade redan väntat i 45 minuter på att få rummet. Så att, men annars var vändningsförsöket jättefint. Precis så som ett vändningsförsök ska gå till. Och även där då så pratade avdelningschefen med mig om att det inte var en bra idé att föda hemma, helt enkelt.
Så. Alltså det är ju svårt att lyssna. Jag menar, och det är inte en gång alltså som de försöker övertyga dig. Och jag menar att ringa, alltså vi måste bara stanna upp, att ringa dig. Och försöka övertyga dig som en vuxen kvinna som har gjort ett informerat val utifrån den kunskapen du har. Det är att omyndigförklara dig. Gång på gång, absolut, på gång, på gång, på gång. Så. Och det är ju ett övergrepp, ett maktövergrepp.
Ja. Jag vet bättre än dig, för jag är läkare. Jag vet bättre än dig. För det här sa ju läkaren att hon trodde ju inte på det som stod i min journal. Alltså hon sa att ja, fast det kan inte blöda så mycket från ett klipp. Och så sa jag, så var min motargumentation, varför står det då? Så. Och det kunde hon liksom inte riktigt svara på. Och när jag frågade henne då bara, ja men om vi säger att det var 1000 som var från förlossningen, alltså moderkakan när den släpper och så. Och att resten var från klippet. Och då sa hon, det är fortfarande en jättestor blödning. För en stor blödning, det är ju, alltså en normal blödning är ju 400-500 milliliter. Och även, alltså då, där går hon ju till och med emot vad det står på 1177, där 1000 milliliter är, allting över 1000 är mycket då. Men hon säger då att 1000, det räknas som stort. Alltså så. Så att det är liksom, det är ju även det här att hade jag inte varit så påläst och haft liksom massor med kunskap och varit så övertygad och lugn i att men jag vill föda hemma, eller så här, jag vill börja att föda hemma. Jag hoppas på att jag får ta emot mitt barn i vår förlossningspool och se henne i ögonen när hon kommer ut. Blir det inte så vi måste åka in, då gör jag det. För då hade jag fått godkänt av den här läkaren att min hembarnmorska skulle få följa med mig in som en extra stödperson då. För det var hon då tvungen att dubbelkolla på grund av covid-restriktioner att om det var okej för mig att ha en extra stödperson då. Så. Men sen efter vändningsförsöket och läkarbesöket där så blev det lite att vi la locket på. Och var så här lite, nu håller vi oss undan från vården. Och jag började liksom ja, men gå in liksom i en sån här härlig bubbla. Där jag och min sambo gjorde väldigt mycket så här hypnobirth-övningar. Där han hade läst in olika texter som jag låg och lyssnade på. Och vi gjorde även spinning babies-övningar och rebus och sånt. Väldigt mycket så här gemensamt. Och det är någonting vi inte gjorde inför första förlossningen. Men vi gjorde väldigt mycket tillsammans. Och han läste också Föda utan rädsla och tyckte att den var fantastisk. För han bara, helt plötsligt vet jag vad jag ska göra. Alltså jag kan vara liksom, jag kan vara med. Så. För jag kan tänka mig att många partners, eller han upplever det som han kände sig väldigt handfallen. För han har ju en dotter sen innan också. Att vid båda de förlossningarna, alltså vår gemensamma men även från tidigare förhållande, så kände han sig väldigt handfallen. Alltså att han svårt att veta vad man gör liksom. Så. Men den makten fick han ju tillbaka nu när han gick och kokade vatten, satt och höll mig i handen och sådär. Men på tal om att jag föder barn långsamt så började ju de första värkarna klockan 10 på kvällen när vi satt och skrattade åt Austin Powers som är sämsta humorn egentligen. Men vi behövde bara någonting som var lättsamt. Ja, då började det klockan 10 och då bestämde vi för att vi skulle gå och lägga oss. Och min sambo somnade fort. Och jag somnade också. Men sen klockan 4 tror jag det var. Då gick jag ner för då hade vi ordnat så jag hade en stor madrass framför vår soffa. Och då låg jag där och så här myste. Jag hade tändsapparat med som jag hade lånat. Låg och myste, lyssnade lite på Christians röst och i hörlurarna och så där. Men sen började det bli så här, nej det här är jobbigt nu. Nu är det jobbigt själv liksom. Så då väckte jag Christian och då var det så här att min ena hemmabarnmorska, hon var på sin, hon jobbade på sitt fasta jobb på neonatal och hade nattgrejen. Så hon hade sagt det, nu får det inte komma. Det får inte dra igång nu utan du får ta och vänta till nästa natt. Liksom. Och självklart drog det igång. Liksom. Så då ringde vi till vår andra hemmabarnmorska, Johanna Cederborn. Jag tänkte så här att jag förberedde mig på att liksom motivera att så här långt är det emellan. Och så här. Och hon bara, jag kommer. Jag ses snart. Ingenting. Hon var bara så här, ja, men om du ringer så vill du ha mig där. Så. Och så hon satte sig i bilen. Och hon körde ju från Göteborg så att ganska naturligt så ville hon nog vara på plats och inte missa det då. Och då jag blev väldigt glad när hon kom, för jag vågade inte kliva i poolen, för jag hade hört att det kunde gå väldigt fort när man går ner i vatten. Och då var jag så här, jag vill inte föda utan barnmorskorna. Så jag väntade och väntade. Och när Johanna kom då så klev vi ner i poolen. Och det var faktiskt inte alls skönt, för Christian hade varit lite snål med att det skulle vara varmt. För han hade ju i sin tur då läst att man inte fick ha för varmt för då kan kvinnan svimma. Så. Och Johanna började ju koka vatten då och hällde i kokande vatten. Och det var ju superhärligt. Och jag tog en värk på sidan och så somnade jag lite och så vaknade jag. Och så pratade jag jättemycket och skämtade och drog det så här. Och sen så försvann jag igen. Och så höll det på ganska länge. Det värsta momentet, det var när jag ville inte kissa i poolen. Det var någon sån här, jag vill inte kissa i poolen. Så då skulle jag gå upp ur poolen och får en värk efter att då ha tagit varenda värk i det här mjuka, omhuldande vattnet i luften. Och det var fruktansvärt. Och jag bara, jag förstår inte kvinnor som föder på land. Jag förstår inte det här. Och så gick jag på toa och då gick vattnet. Och då säger jag så här, nu gick vattnet. Och så hör jag, om det var Johanna eller Jeanette, för då hade Jeanette kommit också. Som säger så här, åh, säg att hon var duktig nu som gjorde så att vattnet gick i toan. Och då svarar jag, tror du att det kom i toan? Så. Och lite så medgörlig som man är som födande, så skulle jag ju ställa mig och städa. Så, och Christer var ner i vattnet med dig, så bort. Så jag vankar väl ner i vattnet igen och så fortsätter jag ta lite verkar. Sen var det vid ett ögonblick som jag var så här, det var någonting som hände. Och jag tror att det är det som många refererar till, transition. Jag vet inte vad man har för övergångsfas liksom. När man går från... vad ska man säga, det är ju en aktiv fas liksom, nedträngandet, men när det kommer till, när man går över senare till krystskedet, jag fick liksom, du vet, det stormade och jag skvätte så mycket vatten, och då vet jag att Johanna tog tag om mina kinder och sa någonting, jag kommer inte ihåg vad hon sa, och det gör inte Johanna heller, men det bara lugnade mig, och så andades jag och så var vi på, så var det lugnt igen så. Och sen efter ett tag där så kände jag liksom att men, alltså, nej, nu går det inte att andas. I hypnobirth så har man liksom en, vad ska man säga, ett sätt att andas som är, man uppåt andas. Man tänker sig liksom, jag tänkte champagnebubblor som liksom steg mot ytan så här. Det gör man liksom i nedträngande fasen. Och sen då, när man kommer till krystfasen så ska man liksom andas mer neråt då. Och då kände jag så här, det funkar inte det här jävla bubblandet uppåt längre. Så jag frågade så här, får jag trycka på nu? Ja, vill du trycka på så trycker du på. Och då blev det ju en jättestor skillnad när jag äntligen liksom fick ja, men använda min styrka liksom. För då, när man kommer till den fasen så är det verkligen så här, det är så obekvämt att försöka vara så här lätt och avslappnad så. Så när man äntligen fick trycka på så var det, ja, det var befriande på något sätt. För det, där började jag någonstans också tröttna lite. Och det kom en sån här, tänk om det går för långsamt. Tänk om jag måste åka in på sjukhus liksom. Mm. Och det var ingenting Jeanette och Johanna hade ens reflekterat över. Att vi skulle behöva åka in då. Och i krystfasen så fick jag ju den här, brännande känslan 5-6 gånger. Hon åkte ut och sen åkte hon in igen. Och det var, alltså jag blev så arg första gången. Men i efterhand så är det ju så här, jag vet inte om man får göra så på sjukhus. För hon åkte ut och så åkte hon in och så åkte hon ut och så. Jag vet inte om det är okej att göra så på sjukhus. Men det är ju ett sätt för att det inte ska spricka. Eller liksom att det får töjas i sin takt liksom. Och sen, ja, sen kom hon ju ut. Först huvudet och sen kroppen. Och det blev liksom det här ögonblicket där jag ser henne under vattnet. För det hade jag sett i någon annan sån här förlossningsvideo. Och det kände jag så här, det vill jag uppleva. Och det var så häftigt. Och just det här ögonblicket där jag ser henne. Det är bara så fyllt av kärlek och mäktighet. Och bara wow liksom. Och så ser jag Christian och börjar fulgråta. Så videon därefter, det är därför jag klippte den. På mitt Instagram-konto. För det går att se när jag tittar på henne. Det är därför jag har klippt. För därefter så är jag som ett russin i ansiktet. För att jag storgrinar då. Och sen för att det känns lite privat. För det är ju där den gyllene timmen kommer liksom. Moderkakan kom ganska snabbt därefter. I en hemförlossning så lägger man ju ofta den i en skål. Och det gjorde vi denna gången med. Så den guppade runt där och Johanna utbrister skepp ohoj så här, när hon skickade den så att den inte skulle glida iväg för långt. Liksom. Och sen det här, ja, sen var jag ganska trött på vattnet så jag ville upp och sådär. Så upp i soffan med lite sån här så att det inte skulle bli för mycket fläckar i soffan. Och så ja, fråga Jeanette Efter vi hade käkat. Jo, de kom ut med silverbrickan såklart. Sjöng Ja, må han leva. Och efter en stund då så frågade Jeanette om hon ville att om jag vill bli undersökt då, för jag var ju orolig i och med att jag har en så ganska stor ärrbildning och ser liksom, jag var rädd att den skulle gå upp igen då, men ingenting. Jag fick sy ett stygn, så en grads bristning liksom, skrubbsår. Christian klippte navelsträngen när den var helt vit. Sen ville jag duscha, så Johanna följde med mig upp och de vägde och mätte henne där uppe. Så la jag mig i sängen. Sen kom de med Hedvig, som hon fick heta. Och sen somnade jag och sov i 12 timmar. Och sen var vi bara hemma. Förutom att vi åkte upp då till Göteborg. Och det var ju för att vår region hade inte behandlat oss. Vi var inte trygga med att åka in till BB med Hedvig helt enkelt. För vi orkade inte med att tjafsa med dem längre helt enkelt. Så vi åkte upp till Västra Götalandsregionen och tog en mysig runda på stan, typ. Och kollade bebis och sen så åkte vi hem igen. Och de var jättetrevliga. Det var inga konstigheter alls. För jag var lite beredd på den här, att vi skulle fightas igen. Men det var en helt annan attityd i den regionen än den vi tillhör, liksom. Så
Men,
ja.
vilken fantastisk historia. Alltså, fantastiskt att få uppleva det här. Att på något sätt, för det tänker jag att det måste ju ändå vara att återta. Den ena historien känns ju som att flytta bort från sin kropp. Att nästan lämna och sen få flytta hem igen.
Ja. Jo, men det var Ja, men det var mäktigt. Jag kände mig oerhört mäktig. Och nu har jag och Christian bestämt att vi vill inte ha fler barn, utan vi är väldigt nöjda med de tre vi har. Men jag bearbetar sorgen att jag inte ska föda barn mer. För det är ju så jävla häftigt. Alltså så. För jag hade jättegärna fött fler barn, men jag är inte sugen på att ha en stor barnkull liksom. Men just för, och jag är inte sugen på att vara gravid heller, faktiskt. Men den sorgen har jag nu, att jag inte ska få uppleva det igen. Och det är ju en helt annan grej än att, som jag nu inför andra, liksom, när jag blev gravid andra gången, att liksom vara livrädd för det, till att känna att det här är ju mest mäktigaste i världen. Och sen lite sorg också över att jag och Hilda inte fick det tillsammans. Alltså min första då. Vad mycket månader hon och jag förlorade där i början. Där jag väldigt mycket sög till henne, till mig så här att hon är min. Du vet så här att vågade inte liksom släppa henne på alls samma sätt. För att hon och jag hade ju överlevt ihop liksom. Och det påverkar ju också säkert hur hon och jag har en dynamik idag. Liksom. Och sen ska det väl tilläggas att hon och jag har ju klonat mig själv med henne, så hon är jättelik mig. Både till sätt och till utseende. Så att det kan också påverka att vi har fler duster än hon och hennes pappa. Så. Ja.
Ja, men fantastiskt. Det är så jättefint att få höra om det här. Alltså, nu har jag hade så mycket liksom, saker jag funderade på, men jag tycker att du, men jag vill också bara den här golden hour som är jättesvår att få på ett sjukhus.
Ja. Ja, men precis. För den upplevde jag ju inte alls på vid första. För där var det ju, där skulle de ju sy och det var liksom, ja. Mackan var oerhört god på sjukhuset liksom. Det var den väl, men det var ju inte, navelsträngen klipptes ju direkt. Det var ju liksom ingen där man väntade på att hon skulle få sitt fulla blod eller liknande. Så att, ja,
Ja, det
den
här,
stunden
ja.
är ju så oerhört viktig liksom.
Och det finns ju evidens på det. Alltså så här, det är inget konstigt. Jag menar, och vi vet ju liksom att om vi lägger bebis lite längre ner för att bebisen liksom ska själv få hitta bröstet. För det är ju någonting, om du läser på om det här, så vet du att du ska inte själv, som jag med mitt första barn, liksom, själv la henne på bröstet. Så. Utan barnet har ju en instinkt.
Ja.
Att liksom, det är som en liten mask liksom, så här, som ålar sig upp och hittar. Och det är helt fantastiskt att få se. Och det som vi berövar ju, både liksom dig som moder och bebis, liksom, det här ögonblicket och liksom klippa, klistra, dra liksom och väga och mäta. Och, alltså kan man inte vänta med det? Kan man inte vänta med det? Och kan man inte informera om vikten? Av hur viktigt det är? Så.
Ja, eller hur? Och där är ju så här, idag är det väl eller att man klipper navelsträngen efter 3 minuter.
Ja, 2 minuter var det förut, men det kan bli 3.
Ja,
det räcker inte med 3 minuter. Det räcker
Det finns inte en
liksom sportmössa. Och det finns ju evidens på det också. Att om barnet inte får sitt blod. Alltså vi pratar ju 30-40% blod som barnet. Man kallar ju moderkakan för barnets tredje lunga. Så.
Mm.
Alltså om du kommer ut och är blå och navelsträngen är runt halsen så kan man bara lossa på den. Mm. Om du kommer ut och har problem att andas så är det ännu viktigare att navelsträngen får vara intakt. Ja. Och inte hålla på att hacka i den som de ska göra med olika diverse prover och klippa. Och... Alltså det är också... Alltså så här, om man ska bara zooma ut, det är ju också ett övergrepp på barnets första tid i livet. Du föds med järnbrist. Ja. Alltså så här, det är en massa saker som tillkommer.
Mm. Det blir ju så här också, och så har man då barn som inte orkar amma på BB.
För de har inte fått
tillräckligt med syre och sin fulla blodmängd. Vilket gör att de blir trötta. De orkar inte. Och där sätter man ju lite käppar i hjulet för de mammorna som faktiskt vill amma. För där blir det redan då liksom en intervention, om vi nu ska prata i de termerna, igen. Som gör att du liksom fråntas någon liksom bestämmande rätt över dig och ditt barn. Liksom. Och så är det många då som tyvärr känner sig dåliga när de inte ammar. För det, alla barn som får mat av sina föräldrar och har föräldrar som bryr sig om sina barn. De kommer växa upp och bli vettiga människor. Och det spelar ingen roll om det är ersättning eller amning. Men de kvinnor som vill det, som vill amma, som vill försöka. Redan där så har man ju liksom motarbetat det genom att gå in för tidigt med att klippa navelsträngen. Liksom påverka barnets ork. Och då kanske till och med att man blir lite stressad som vårdpersonal och sätter in ersättning. Som också då stör
allt det som är liksom naturligt. Ja.
Ja.
För det är ju en kamp. Alltså den där första. Det är by nature. Det är ju en kamp innan mjölkproduktionen kommer igång.
Ja.
Man blir ju,
ja, men precis.
Ja, och innan man förstår att det faktiskt inte är så lätt. Och det. Jag vet inte. Vi, allt har ju en mening. Så.
Ja.
Vi skapade på det viset.
Ja, men precis. Ja, nej, så det är mycket. Det är lite så här. Jag vet att det är många barnmorskor som har den tron att så som du kommer till alltså så som du föds in i livet, det påverkar även din personlighet och hur du mår och alltså mycket längre in i livet. Liksom. Och jag vet inte. Men jag har äldsta dottern som föddes 2017. Hon är livlig, kreativ och väldigt rätt fram kan jag säga. Det är ingen som kör med henne. Och Hedvig är mer eftertänksam, lugn och skrek liksom inte första tiden. Väldigt nöjd bebis. Hilda var inte en nöjd bebis. Hon skulle vara nära, var väldigt högljudd. Så. Jag vet inte, jag har ju bara två. Det är ju liksom anekdotforskning liksom. Men det kan ligga något i det. Och även hur mamman föds. Vad är det för mamma som kommer in eller liksom ut i världen när hon är förstföderska liksom? När hon får en, vad blir skillnaden när det är en bra förlossning eller när det är en traumatisk förlossning? Så. För det som på pappret också kan vara, det kanske vi, det har vi inte sagt, men det som en sugklocka och ett klipp som jag liksom utsattes för, det behöver ju inte bli ett trauma. Alltså för det finns vad ska man säga, det finns fina förlossningar med sugklocka och klipp som blir bra. Det är inte det som är mitt trauma. Traumat är att jag inte hade någon bestämmande rätt över det. Jag hade liksom ingen medbestämmande rätt över min egen kropp. Och det tror jag är viktigt att säga, att ett akut kejsarsnitt behöver inte heller innebära att du blir traumatiserad. Utan du kan uppleva din förlossning som väldigt bra ändå. Så. Men vad vill jag ha sagt med det? Jo, men och det gör att du kan komma in i världen som nybliven mamma. Oavsett hur det fortlöpte. Men det som är så viktigt är att du har ett samtycke och en bestämmande rätt över din egen kropp. För har du det så känns det här akuta snittet inte lika traumatiskt i längden. Och då blir du en bättre förälder för du mår bra resten av livet. Liksom. Så.
Mm. Ja, men, fantastiskt, jag ser...
Jag kollade på
du med. Du såg det. Nej, men, alltså, jag tycker så här, du har verkligen fått med två liksom, vitt skilda historier. Liksom, och båda i dina förlossningar. Och den ena liksom, leder ju ändå till någon form av liksom, helande. Och det tycker jag är så fint. Och du berättar också jättefint. Men jag vill också säga att Brotorparen vad heter...
Ja,
precis. Det är helt... ditt andra konto. Jag har lagt in det i texten. Men det är ju din andra konto. Som är liksom ett helt annat typ av konto.
Som... Ja, och det är ju... Vi bor ju i en vecka till på en liten gård ute i Haverdal. Där vi har ankor och en katt och odlar och är självförsörjande. Och vi är precis mitt uppe i en flytt. Så vi får se om vi kommer heta Brotorparen. Men... om man gillar odling och liksom lite mer så ekonomitips, då är det Brotorparen man följer.
Mycket men där så finns ju också din video med din förlossning.
Ja, precis. Ja. Och där har jag ju även min förlossningshistoria. För man kan säga att Brotorparen det är mer jag och mitt liv. Kvinnans lott är mitt pyskonto där det skrivs en del trick. Alltså sånt som triggar mig som ändå är komiskt, lite som den här vännen som fick
konto,
liksom
faktiskt.
Och jag är väldigt glad att jag ska, liksom startade Kvinnans lott, för att jag inser att det är jättemånga kvinnor som behöver det kontot. Jag får jättemycket liksom privata meddelanden där jag skriver och där jag får historier och sånt, och det känns bra. Så och det är nog det som gör också att jag ser ju hur många kvinnor som behöver hjälp så, och även hur många kvinnor det finns som hjälper. Jag tänker på Märta Kullhed, Asabia och Opo, Asabia Britton och Opo Cepide. Vad är hon heter? Akut barnmorskestöd heter hon.
Precis, det är hennes konto. Cepides konto.
Precis. I huvud taget så har Instagram för mig i alla fall blivit en jättestor sån källa till information. Så.
Jag pratar med 400 000 kvinnor som ungefär va, som har blivit felsydda.
Ja. Det är något sånt, ja.
En väldigt hög siffra. Jag har svårt att tänka mig att om det hade varit 400 000 män. Alltså, så, ja. Och nu är liksom, det här är något.
Ja, och det, ja. Och det, och där är vi nästan inne på något helt, ett
nytt avsnitt. Det är ett avsnitt, nytt program. Jag vet, men vi måste ändå lyfta in det. För det är, ja. Så här, vi, ja, det är ingen liten grej. Så det här kan bli fler program. Mm. Ja, 400 000 absolut. Kvinnor. Ja, det är inget litet nummer, liksom, ingen liten siffra.
Nej, och det som har faktiskt fascinerat mig och lite chockat mig, det är de kvinnorna som går med smärta, som fortfarande rekommenderas att knipa när det finns liksom bevis på att nej, de här har överspända bäcken. Alltså bäckenbottens smärtor. Du ska inte knipa, du ska lära dig att slappna av i bäckenbotten. Och att vården fortfarande är så här, knip, alltså så. Knipet är jättebra för det kan underlätta och det kan liksom hålla, vad ska man säga, hålla ett framfall på plats och det kan underlätta så att du, om du har urinläckage till exempel, det kan liksom, vad ska man säga, mildra det, så det kan vara jättebra. Men har du smärta från underlivet och ut i höfter och liknande, då är det, då behöver du söka hjälp hos en fysioterapeut som är specialist inom bäckensmärta. Mm. För då handlar det inte om att du ska knipa. Mm. Det handlar om att du ska slappna av.
Mm. Och nu tänker jag faktiskt också passa på att säga då, för fascia kliniken också. Mm. De rättar ju till och korrigerar ju faktiskt bäcken. Mm. Så att det går, alltså så här, jag är ju då inblandad i ett nytt projekt, fascia natal. Där vi kommer att prata om sådana grejer. Vi kommer att ta upp det här. Så att det finns flera lösningar och det finns verkligen ganska goda och starka och många krafter i omlopp nu för att ändra det här, eller hur?
Ja, jo, men det gör
vi är många liksom, så.
Ja. Ja. Och ibland kan det kännas som att man att det går bakåt och med aborträtt och sånt där. Men på något sätt så vill jag ändå tycka att det går framåt, för att jag tycker kvinnor blir duktigare och duktigare på att stå upp för sig själva. Och de kvinnor som kommer liksom 10 år, alltså 10 år yngre än mig, jag har svårt att se att de kommer kunna bli utsatta för obstetriskt våld. För att de är så medvetna om sina rättigheter, och självklart kommer det för, alltså, det är inte så att alla måste stå på barrikaderna och sånt där. Men jag har ändå en tro till att vi har byggt. Vi bygger någonting för kommande generationer av födande kvinnor. Helt enkelt. Och det är så viktigt. Och min historia nu. Alltså, jag kommer påbörja sån här traumabehandling. För jag träffade en jättebra KBT-terapeut som bara, du behöver inte KBT, Jennifer, du behöver traumabehandling. Du kan gå på KBT och jobba med acceptans hur mycket som helst. Men du har varit med om trauma. Och det är ju första gången någon säger det. Och nu är 2023 och 2017 födde jag barn. Så att, ja. Men det finns så mycket fina konton. Och det är faktiskt en sån utveckling. Jag tänkte på Kvinnans Lott. Att jag ska börja länka till de kontona som hjälpte mig. Till min hemförlossning.
Och det är ju fantastiskt. Jag tänkte, det är ringen på vatten. Det är information och det är kunskap. Mm. Och ju mer skapar så är det ju också så här, ju mer du vet. Och när du också förstår vilka enorma rättigheter du har som kvinnofödande. Och kan äga det. Så. Alltså det förstår vi, det är vilken kraft det ger.
Ja, det är ja.
Ja. Mm. Ja. Så ja, det, tack. Ja. Verkligen, verkligen tack Jennifer för det samtalet.
Jag är så glad så jag att jag fick vara med i det här forumet. Och det ska bli jättekul att följa Fascia Natal också. Det ska bli jättespännande att se vad det leder till. Liksom.
Ja, tack så mycket och tack alla tappra tittare. Så.
Jag som har orkat lyssna på oss.
Ja, men då avslutar vi. Tack.
Det gör vi.